Grattis Sveriges Radio 100 år blir det alltid efter mammas nya kille.
Ekonyheter. Det kan vara utländska aktörer som ligger bakom sabotaget av telemaster längs E22an i södra Sverige. Det säger idag Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
Jag tycker att man ska vara tydlig med att man inte kan utesluta att det är främmande makt som ligger bakom den här typen av sabotage.
Det handlar om ett 30-tal sabotagetillfällen då kablar klippt sönder och säkringar förstörts. Och enligt uppgifter till SVT så tror polisen att samma aktör kan ligga bakom.
Det här känns som en typisk hybridaktion där man försöker sabotera strukturer i Sverige som har med infrastruktur att göra. Man ska ha klart för sig att Sverige är en bidragsgivare i kriget när det gäller Ukraina på Ukrainas sida. Man ska också se att Sverige har gått med i NATO, och det är också så att man från rysk sida direkt har markerat mot både Sverige och Finland när det gäller att man kommer att vidta åtgärder.
Reporter Marie-Louise Kristensson på P4 Östergötland. Och så gäller det just Ukraina-kriget, för Ryssland har i natt attackerat storstaden Charkiv. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
Ja, under 2 timmar så pågick den här attacken och över 50 explosioner hördes runt om i Charkiv. Ett 50-tal drönare, men även flera robotar som riktades framförallt mot ett av Charkivs äldsta distrikt, mot flera bostadskvarter. Minst 3 personer dödades och runt 17 skadades, och bland de skadade finns flera barn, däribland en bebis som är på 7 veckor gammal. Och flera bostadshus är förstörda, och räddningstjänsten befarar också att det kan finnas fler som ligger där under rasmassorna. Och den här attacken, precis som du nämnde, beskrivs ju som en av de värsta mot Charkiv, som är ju Ukrainas näst största stad sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina för drygt 3 år sedan.
Lubna Elshanti. I Frankrike har 4 personer dött efter en våldsam brand i ett 10-våningshus i staden Reims. Ett batteri till en elskoter tros vara orsaken till branden. I Blekinge fortsätter festivalen Sweden Rock idag. Mängder av mobiltelefoner har stulits under de här dagarna, men det finns också anmälningar om flygfylleri under festivalen. Polisen Thomas Johansson betecknar ändå festivalen som lugn.
Det är klart att det sker alltid saker när vi har 40 000 folk i publiken inne på en konsert. Men i övrigt så är Sweden Rock lugnt, och så har det varit också i år. Det som möjligen sticker ut är att vi också har ett par fall av flygfylleri. Alltså att man har flugit drönare i förbjudet område och dessutom inte varit nyttigt.
Polisen Thomas Johansson där. Och det avslutar Ekots nyheter klockan 1 som du fick av Daniel Klar.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Malmö. Här är Svetlana Pastuhovic med P4 Extra.
Da där vi kommer att prata mer om Sweden Rock, bland annat om de här ett 70-tal anmälningar om stölder av mobiltelefoner. Idag så avslutas ju festivalen, vi ska få en rapport direkt från Norge. Gun Bexell fick knappt någon ersättning alls för sitt R i pannan på grund av hennes ålder. Anmälningen om åldersdiskriminering ökar och Gun är en av dem som anmält. Han trodde inte att han skulle kunna spela färdigt säsongen efter axelskadan. Det gjorde han med råge. Han var nämligen med och tog SM-guld. Handbollslegendaren Kim Andersson är dagens B4 Extra-gäst. Exceptionellt kraftiga anfall mot Ukraina i natt. Det ska vi också prata om. Vi får tips på hur vi ska flörta bäst på semestern. Och så säger vi hej till Molly Hammar som om bara några timmar här faktiskt har turnépremiär i Visby. Vi ska kolla hur taggad hon är på det. Där har du dagens P4 Extra. Varmt välkommen. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never, never an honest word. That was when I ruled the
börjar på E4 E20 Södertäljevägen vid trafikplats Fittja nummer 147 i riktning Södertälje. Lastbilsekipage har fått stopp och det står det högra körfältet där. Goda nyheter dock från länsväg 258 Hågerbyleden. Den bärgning av lastbil som man arbetade med där är klar och samtliga körfält öppnar för trafik igen. Tågtrafiken Stockholm-Göteborg och då den tågtrafik som körs via Västerås. Där är det fortsatt förseningar med anledning av ett elfel, särskilt då mellan Bro och Båls. Det här felet beräknas först vara åtgärdat klockan 22.30 ikväll.
Play Viva La Vida i P4 Extra, hör du den? Där vi börjar på Sweden Rock Festival där polisen alltså fått in ett 70-tal anmälningar ungefär om stölder av mobiltelefoner från festivalbesökarna då. Henrik Olsson, P4 Blekinges reporter på plats i Norge. Ja, Henrik, vad vet vi om de här stölderna, hur de har gått till då?
Ja, enligt polisen så har nästan alla de här mobiltelefonstölderna skett vid festivalens tre största scener och sent på kvällen. Det började i onsdags när Slipknot spelade och sen så fortsatte det likadant kvällen efter. Och det går ofta till så här att tjuvarna avleder personens uppmärksamhet på något vis, exempelvis genom att stöta till någon och vips så är telefonen borta ur byxfickan.
Mm. Och som du sa då, i onsdags började, har de fortsatt sen då? För du har väl precis varit i kontakt med polisen där?
Det har jag. I onsdags och i torsdags så stals det många telefoner. Och det var några till som stals igår kväll, men inte alls i samma omfattning. Det kan röra sig om en handfull till, säger polisen. Så totalt är det ett 80-tal mobiler som har stulits, vad polisen vet hittills. Så stölderna verkar alltså nästan ha upphört.
Mm. Polisen har ju ändå då uppmanat festivalbesökarna att man ska vara försiktig med sina mobiler. Vi kan höra här vad polisens kommunikatör Thomas Johansson säger.
Var nu rädd om dig. Stoppa mobiltelefonen i innefickan istället för bakfickan. Håll koll på dina kompisar när ni är inne i moshpitten eller i publikhavet och dansar. Så att man liksom har lite koll på vilka man har runt omkring sig. Mobilstölder och så här mycket, det har vi inte sett förut. Och de senaste åren har det varit väldigt lite stölder här.
Henrik, vad säger polisen om vad finns det för teorier kring att de här stölderna då har ökat i år just då? Försvann han där nu, Henrik? Ja, det gjorde han. Ska vi se om vi lyckas koppla upp honom igen där då? Nu jobbar Christian, vår tekniker, för fullt här. Det handlar alltså om Sweden Rock som faktiskt också avslutas idag med de sista spelningarna. Och vi får se om vi får kontakt. Det är mycket teknik på plats. Det kanske kan vara det då som gör att vi har lite svårt att få tag på Henrik. Nej. Okej, vi får se om vi kan få tag på Henrik om en liten stund. Vi kan väl köra lite musik från, så man får lite känslan av rock i P4, ett band som spelade igår tror jag på Sweden Rock Festival. Här är Scorpions med Rock Believer.
Crawl until you walk. You make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. So many moments that we share of all the love we give and take. Love came to me so many ways. No matter what some haters say, no one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Our dreams away.
No one can take our dreams away.
Scorpions Rock Believer, en liten doft där av Sweden Rock. Henrik Olsson, reporter på P4 Blekinge, finns med mig nu. Henrik, jag frågade dig innan här, har polisen någon teori om att de här stölderna av mobiltelefoner har liksom ökat i år? De har varit förskonade från det tidigare år, va?
Ja, det har de varit, och de vet ju inte riktigt, men de är rätt säkra på att det rör sig om organiserade stölder, och man letar efter gärningsmän genom att leta efter mönster i polisanmälningar och vittnesmål.
Mm. Du, vad säger festivalbesökarna då om det här som har hänt då?
Ja, att det är tråkigt att folk förstör för andra, att det är för jävligt. Man är inte förvånad, säger man också, när 40 000 människor vistas på ett så litet område. Det är några vanliga reaktioner. Och sen säger fler som jag har pratat med här att de är mer försiktiga nu. Man ser till att ha uppsikt över sin telefon.
Arrangörerna då, har de sagt någonting om det här?
Ja, arrangören beklagar stölderna på sin hemsida och har gått ut med tips på hur man ska agera för att minska risken att bli bestulen.
Du, vi hör ju musiken där i bakgrunden, Henrik. Det är sista kvällen här med festivalen. Har det här liksom påverkat stämningen på något sätt?
Ja, de flesta här på festivalen, de har helt klart nåtts av nyheten. Men jag skulle säga att stämningen ändå är på topp. Publiken verkar vara på gott humör här så länge banden levererar här på Sweden Rock.
Ja, härligt att vi fick tekniken att funka där till slut också. Skam den som ger sig, Henrik.
Exakt.
Underbart. Ha en fin avslutning där på Sweden Rock. Henrik Olsson, reporter på P4 Blekinge, som gav oss den rapporten direkt från Norge. Nu här närmast i P4 Extra, Sia och The Greatest. God eftermiddag.
No, no, no. I'm free to be.
P4 Extra, lyssnar du på? Antalet anmälningar till DO, diskrimineringsombudsmannen, om åldersdiskriminering har ökat de senaste åren. Det här rapporterar tidningen Senioren. Och en av dem som har anmält att hon blivit utsatt för åldersdiskriminering är Gun Bexell i Ängelholm. Hej Gun.
Hej.
Ja, du trillade och slog dig illa, eller hur var det?
Ja, jag stod på huvudet i garaget.
Och vad hände då?
Jag fick ett rejält, jag tog emot med pannan, så jag fick ett rejält sår i pannan.
Mm.
Men för övrigt så bröt jag ingenting och det är jag väldigt glad för.
Mm. Mm. Och sen som jag förstår det så anmälde du det här till försäkringsbolaget. Du fick reseersättning till exempel, men Hur gick det sen då när du ansökte om ersättning för det här ärret i pannan då?
Ja, jag behövde inte ansöka utan de meddelade från bolaget att om ett år efter skulle man kontrollera hur det här ärret såg ut i pannan.
Mm.
Och då skickade jag in ett foto på detta och så fick jag ett besked från försäkringsbolaget. Jag hade rätt till ersättning. Det var så pass synligt så de tyckte att det hade jag. Och så fick jag ett besked senare att det var egentligen en viss summa man fick för det här. Och sedan så drog de av åldersskäl. Med åldern fick man mindre ersättning.
Mm.
Och jag blev verkligen frustrerad. Inte för pengarnas skull faktiskt, utan mer för åldersdiskrimineringen tyckte jag att detta var.
På vilket sätt då? Vad var det du tänkte var, var diskriminerande?
Ja, att man är mindre värd när man är äldre. Jag menar, ett ärr i pannan är väl lika illa för en 50-åring, för en 80-åring som en 50-åring.
Så vad gjorde du då?
Nej, jag svarade försäkringsbolaget att jag tyckte det var åldersdiskriminering. Och de meddelade att jag fick gärna överklaga, men det gjorde jag inte, utan jag skrev istället till diskrimineringsombudsmannen om detta. De tog inte upp ärendet utan jag fick besked efter en tid att de inte undersökte detta.
Och vad tänkte du om det då?
Ja, jag tycker fortfarande att det är en väldig åldersdiskriminering i samhället överhuvudtaget. Jag tycker det är tråkigt.
Det här med försäkringsbolag, det kanske är en och annan som tycker, men det är väl ganska rimligt att ersättningen minskar med åldern och så. Vad tänker du om det?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker nog att ett ärr i pannan på en person är väl värt lika mycket om man är 85 eller om man är 50.
Men du, vad har det här väckt för tankar hos dig då? Har du några tips till andra som är i din situation eller liknande situationer? Vad bör man tänka på tycker du?
Ja, vissa försäkringar har detta med ålder. Andra har det inte, så det kan man ju undersöka. Tycker jag är rätt viktigt för de som har försäkringar att man tittar om man har en åldersberäkning i ersättningen.
Gun Bexell i Ängelholm, tack så mycket för att du var med.
Tack.
Nu har jag också med mig Maria Larsson som är nyvald förbundsordförande för SPF Seniorerna. Vad säger du Maria här om det som Gun råkade ut för?
Jag tycker att Gun har rätt i väldigt mycket av det hon säger. Och jag tycker det är så bra att hon också anmälde det till diskrimineringsombudsmannen.
Vänta lite Maria, nu måste jag bryta dig där för vi hör dig väldigt dåligt. Jag tror inte att det är många som uppfattar vad du säger där nu.
Nej.
Har du möjlighet att kanske, sitter du vid något fönster eller så?
Nej, men
nu så.
Ska vi ta ett
nej, nu gör vi ett nytt försök. Nu? Ja.
Okej, okay, ja. Jag har inte flyttat mig. Men
vad säger
bra.
Du om det Gun råkade ut för då?
Jag tycker Gun har helt rätt i det hon säger. Det är ju både anmärkningsvärt och kränkande att man betraktar människor som föremål och gör avräkning för att man har uppnått en viss ålder. Jag tycker att det köper man när det gäller saker, en bil till exempel, men inte när det gäller människor, för alla människor är lika värda. Det är vi överens om i Sverige. Och sen att försäkringsbolag har undantag när det gäller diskriminering, då får man verkligen, precis som Gun säger, titta noga på sin försäkring och se vilket försäkringsbolag man ska använda. Det här är djupt diskriminerande och så ska vi inte ha det i Sverige.
Men finns det ingen rimlighet, som du ser det, att ersättningen minskar med åldern då?
Inte när det gäller olycksfall. Det är helt rimligt när det gäller bilar, men inte när det gäller människor.
Nu är du nyvald som förbundsordförande här i SPF Seniorerna. Hur högt upp ligger den här frågan på din egen agenda då?
Den ligger väldigt högt upp. Det finns så många tydliga exempel på hur äldre anses som mindre värda just på grund av ålder inom olika områden. Och det är naturligtvis bekymmersamt också att det är så få utredningar som görs av diskrimineringsombudsmannen. Det var 670 anmälningar han fick in förra året och det var bara 15 som ledde till en utredning överhuvudtaget. Så det här måste vi verkligen ändra på.
Ja, vi har ju inte med oss diskrimineringsombudsmannen här då som kan svara på det, men vad skulle du vilja se för skillnad då?
Nej, men jag menar att man måste ta åldersdiskriminering på allvar i vårt land. Och på många områden så är ju lagstiftningen väldigt tydlig. Men vi ser också väldigt många brott där äldre diskrimineras. Jag tänker till exempel på arbetsmarknaden där många seniorer väljs bort trots att man både kan och vill fortsätta arbeta. Och jag brukar ibland citera Arvid Carlsson, han som var Nobelpristagare i vårt land. Han har sagt ungefär så här att vi lever i ett samhälle som vill utnyttja resurser effektivt. Och då är det konstigt att vi i Sverige är så efterblivna att vi inte inser vilket slöseri det är att pensionera bort människor från arbetsmarknaden. De är fulla av livserfarenhet, fulla av arbetslivserfarenhet, och det där är fortsatt användbart hos alla de som vill fortsätta arbeta.
Men du, det här handlar ju då i slutändan också kanske då om en politisk fråga, och du har ju själv en bakgrund som politiker och bland annat varit äldreminister och så. Vad tycker du politikerna ska göra här då?
Ja, det är både naturligtvis en lagstiftningsfråga, men det är också en attitydfråga både hos arbetsgivare och fack. Att man inser att många människor är både årsrika men också väldigt kompetenta fortsättningsvis på arbetsmarknaden. Ett annat område, om jag får ta ett område till, det handlar ju om sjukvården. Där vi gör en hel del förebyggande insatser, ta till exempel screeningprogram mot bröstcancer. Det får man göra upp till 74 års ålder. Men om vi tittar på statistiken ser vi att det är lika många 85-åringar som 72-åringar som drabbas av bröstcancer. Det är också en helt oacceptabel åldersgräns. Här finns så mycket att göra på det här området som behöver förändras.
Men där handlar det väl också om en resursfråga, kan jag tänka mig då, i sjukvården. Det finns inte obegränsat med pengar helt enkelt.
Så är det en resursfråga, men att förebygga sjukdom, det måste vara lika viktigt hos den som är äldre som hos den som är yngre. Och därmed så förhindrar man ju i många fall att värre skador och sjukdomsbehov eller vårdbehov uppstår senare. Så att det kan också vara mycket av en vinst för samhället att jobba förebyggande också med de som är äldre.
Tack så mycket, Maria Larsson, förbundsordförande i SPF Seniorerna. Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig, du hör den här i P4 Extra. Vi ska få lokala nyheter och sen snackar vi med en av Sveriges bästa handbollsspelare. Kim Andersson är dagens P4 Extra-gäst.
Lokala nyheter nu från P4 Stockholm. En extern granskning riktar nu allvarlig kritik mot Region Stockholms arbete med att bygga ut tvärbanan till Helenelund. Ett arbete som dragits med stora förseningar och kostat 3,2 miljarder kronor mer än planerat.
Det var 2016 som regionen beslutade att bygga ut tvärbanan från Norra Ulvsunda till Helenelund. Ett projekt som skulle stått klart 2023 och vars budget skjutit i höjden när ytterligare 3,2 miljarder kronor lagts till. En extern granskning som konsultbolaget KPMG genomfört riktar nu svidande kritik mot hela projektet. Det handlar bland annat om brister i kunskap och det underlag som legat till grund för beslut och budget, att risker felbedömts och att riktlinjer frångåtts. Sammantaget ledde detta till att arbetet med tvärbanan avstannade och underentreprenörer inte fick betalt. SLs vd Erik Norling säger att konsekvenserna är mycket allvarliga. Nu lämnar granskningen en rad rekommendationer om förbättringar för regionstyrelsen att ta ställning till den 17 juni.
Reporter Tilda Wendefors. Allt fler elever går i anpassad grundskola, men den växande gruppen får inte studera på universitet. Det är något som Emma Åkrok som jobbar för organisationen Ändra vill förändra.
Jag tycker att det är jättedåligt, för det finns ju oss som vill gå på universitet.
Organisationen Ändra arbetar för att lyfta personer med intellektuell funktionsnedsättning och sprida kunskap om deras möjligheter. Anpassad grundskola är riktad till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Emma Åkrok gick anpassad grundskola som hon sedan följde upp med ett anpassat gymnasieprogram. Och Emma jobbar för en framtid där universitetsdrömmen ska bli verklighet för gruppen.
Vi behövs att synas mycket mer så att folk förstår, och sen också försök väl ta kontakt med olika universitet och berätta att det går bara om ni har rätt läromedel.
Reporter där var Rosanna Lindén. För att få bukt med streetracingen på Östermalm tycker Moderaterna att Strandvägen helt ska kunna stängas av på natten, det skriver Svenska Dagbladet. Enligt partiet som är i opposition i Stockholms stad drar den ovälkomna bilkörningen dessutom till sig drogförsäljning, fylla och andra störande moment. Men trafikborgarrådet Lars Strömgren från Miljöpartiet sågar idén som han menar skulle vara ett hårt slag mot boende och företag i området. Han planerar istället att driva på för att polisen ska sätta upp fartkameror på den drygt 1000 meter långa sträckan. I kväll så luckas molntäcket upp och kanske så blir det lite sol i Stockholms län. Under kvällen så avtar också vinden. I natt är det klart väder som väntar. Jag heter Simon Gubbensson.
Nu fortsätter P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
En av Sveriges bästa handbollsspelare är här, Ystads IFs Kim Andersson. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Stort grattis till SM-guldet.
Tack.
Ja, det var väl kanske ingen större överraskning, eller?
Nej, det var det väl inte med tanke på hur säsongen har sett ut. Men finalerna skulle spelas, så det var ju desto tuffare. Så att, vi var väl lågt sen.
Mm. Hur har du landat i känslan av att ni är svenska mästare?
Jag har väl inte riktigt landat än. Det är så pass färskt. Så att, nu är det någonstans man slits mellan glädje och lite förtvivlan att den aktiva karriären faktiskt är slut. Så att Det kommer över en lite så plötsligt. Men sen har jag 3 barn hemma som gör att dagsschemat är fullt ändå.
Du får lite annat att tänka på med jämna mellanrum. Vi ska prata såklart mycket mer om att lägga just skorna på hyllan då. Men det här blev ditt fjärde SM-guld. Du har ett OS-silver med landslaget. Det blev för övrigt 240 A-landskamper. Du har varit tysk mästare flera gånger. Dansk mästare flera gånger. Champions League-titlar. Har jag glömt något?
Nej, det tror jag inte.
Vad säger du själv om den där listan?
Nej, det är en diger lista. Jag har så hållit på väldigt länge. Så att, jag har fått vara med och uppleva väldigt, väldigt mycket. Och också dessutom få vara med och vinna om saker. Eller vinna titlar. Så att, det har varit fantastiska år. Och kommer ju vara minnen man kommer bära med sig resten av livet.
Mm. Några av de minnena ska vi fördjupa oss i här under det här snacket. Vad härligt. Kim Andersson, handbollslegendaren, är det som är dagens P4 Extra-gäst.
tittar på vänner som gått. Du tog allt de la i din hand. Vissa blir kvar här, andra måste bort, så långt som de kan ifrån land. Till varje stad kommer jag, och detta blir den sista färden. Låt alla veta att blott en dag så var jag bäst i världen. Av bänkar och burkar så byggde vi slott, för vem bryr sig om morgondagen? Och vi tog för givet allting som vi fått, förlorade allt som vi vann.
Peggy Parnevik, bäst i världen. Passande låt kan man tycka. Handbollsspelaren Kim Andersson är här, som nu då faktiskt avslutar den aktiva karriären. Så Kim, hur liksom sammanfattar du din karriär då?
Jag vet inte. Kärleken till handbollen, kärleken till idrotten är väl det som sammanfattar det bäst. Jag har ju hållit på med idrott sen jag i stort sett kunde stå på benen. Så att det är väl det som sammanfattar. Alltså, passionen till detta är ju det som har gjort att jag har hållit på så otroligt länge, och folk undrar när, för länge sedan när jag skulle sluta. Så här. Men det har varit en fantastisk år från barnsben upp till idag, så att jag är väldigt, väldigt tacksam och stolt över det jag har fått lov att uppleva och det jag har fått vara med och bidra med. Mm. Så att det känns stort.
Nu landade det ju då till slut i ett SM-guld med Ystad, men för din egen del har väl den här säsongen varit ganska tuff?
Absolut. Det har varit slitits mellan ångest att man inte ska få lov att sluta på egen hand, och man hade förhoppning om att man skulle få fortsätta. Jag älskar ju att vara aktiv och vill ju egentligen aldrig sluta, så att det var väldigt tufft där i vintras. Jag hade väl en mindre bra period när man kände att det nog inte blev någon mer handboll när man skulle få lov att spela mer, plus att det var lite andra yttre faktorer som gjorde att det kändes väldigt jobbigt, och vintern bidrar ju med sitt också, så att jag kunde väl aldrig tro att jag skulle få lov att stå där och vara en del av ett SM-vinnande lag och dessutom få lov att vara med på planen. Det var en stor känsla.
Mm. Du fick problem med axeln, det är väl egentligen problem som du har haft tidigare, men nu var det i princip, den var helt slut, sa läkaren, eller?
Ja, men så var det väl. Jag fick beskedet i fjol i somras att jag skulle göra en större operation, och sen så när jag väl kom dit så visade det sig att axeln var i för dåligt skick för att man skulle kunna göra någonting åt det, så att det blev inte den här operationen som jag hade tänkt, och mitt huvud var väl det också, det som jag hoppades på att skulle kunna rädda min karriär, för att jag visste att den var dålig. Hela förra säsongen spelade jag med väldigt stora smärtor i axeln, och som du sa innan så har jag haft den här axelproblematiken tidigare plus lite andra skador, och tänkte väl inte att jag skulle behöva göra en comeback till, utan när jag fick det beskedet kändes det som att nu tog det slut, plus att jag då fick möjligheten eller vara med i när de skulle rekrytera någon sportchef i klubben, så då kände jag att det var ett jättebra läge för mig att inte göra ytterligare en comeback. Så att, men när det inte blev det så fick jag snabbt på mig skorna och försöka ta mig tillbaka igen.
Det var det sportchefsjobbet som du liksom gick bet på, kan man säga.
Ja, men absolut. Jag blev inte vald. Och det gjorde ju givetvis att jag var väldigt besviken och väldigt ledsen. Jag tänkte att det var ett jättebra sätt för mig att hitta ett substitut för handbollen, för det tar rätt mycket energi när man ska försöka komma tillbaka efter skada på skada, och jag har gjort ett par sådana här comebacks innan när man har undrat hur är det möjligt, eller där läkaren tycker att jag är dum som chansar liksom. Men denna gången kände jag att det var väl lätt att inte behöva göra det och inte behöva lägga all den energin som krävs för att ta sig tillbaka, och då var sportchefsrollen passar jättebra för att vara kvar i handbollen och så. Men när det inte blev det så blev jag som sagt först besviken, men sen gjorde det väl också, det väckte väl någonstans i mig att ja, men då ska jag i alla fall sluta på ett bra sätt, och då ska jag göra allt för att komma tillbaka på planen. Och någonstans i januari, mitten på januari, blev väl, tog jag det beskedet eller beslutet och kände att nu får vi jobba för att försöka komma tillbaka så att jag kan avsluta med lite värdighet i alla fall. Och det lyckas jag ganska så väl med.
Men vilken comeback?
Mm, ja, men om det är något jag har så är det väl det där pannbenet, tror jag.
Ja, kommer det ifrån då?
Ja, det har alltid funnits där, och som jag sa innan så har jag haft en del skador och större skador som man kan tänka att det här kan vara sista skadan innan man kommer. Man har haft mindre blessyrer, men när det är de här längre månadslånga pauserna så är det ju lätt att bli bekväm och tycka att det finns andra saker som är viktiga. Men någonstans har jag alltid den här handbollen funnits i periferin, den har alltid funnits framför mig, har alltid varit en del av mitt liv. Om det inte har varit jag så har det varit barnen och så här. Så att, kärleken är ju det som jag tror har övervunnit det hela tiden, att inte sluta på ett sätt som jag inte själv vill vara med och styra, utan att hela tiden försöka och göra det yttersta. Och nu hade jag kontrakt fram till här till sist i juni, och då tänkte jag att jag ska försöka och respektera det så gott jag kan och bidra så mycket jag kan.
Men det där är ju någonting som jag misstänker att alla elitidrottare brottas med, när kroppen faktiskt inte pallar mer. Liksom, hur förhåller man sig till det? Det finns ett slutdatum. Du kanske inte alltid kan bestämma det själv.
Nej, precis. Och det är ju det man alltid vill. Man vill ju gärna ha sista ordet. Men kroppen vill ju oftast annorlunda. Det hör man ju på så många som har hållit på med detta och haft idrott som jobb eller hobby eller passion eller vad man nu ska kalla det. Det brukar ju sällan vara så att man får höra att nej, nu slutar jag för att jag inte tycker det är roligt längre. Utan oftast är det ju att kroppen har sagt sitt och att man inte riktigt kan prestera på den nivån. Man sätter en oerhört stor press på sig själv. Man är ju sin största kritiker, vilket gör att man vill ju också prestera på en viss nivå. Man är inte nöjd med att man inte kan göra det man kanske har kunnat gjort tidigare. Och det är ju en väldigt tuff mental grej liksom, att kunna acceptera att man inte är den man har varit för 10-15 år sedan kanske. Så att, jag tror det är också det att kravställningen på sig själv gör att man till sist måste inse att det går inte längre.
Nej. Och nu då? Är det någon slags identitetskris nu då, när det faktiskt är slut?
Ja, lite blir det väl att man inte riktigt vet. Jag har ju varit Kim Andersson handbollsspelare med i stort sett alla man träffar och så. Och jag menar, 26 år eller vad jag fick reda nu på att jag hade sen min A-lagsdebut. Det är många år och det har liksom hela mitt liv och hela min familjs liv har ju styrts utifrån mitt schema. Som har varit, det är alltid någon annan som har sagt till när jag ska ha semester. Det har alltid varit någon annan som har sagt vad jag ska göra och så. Så att det är klart att det blir lite identitetskris, men samtidigt så är det ju något nytt i framtiden som jag hoppas ska kunna vara ett litet substitut till det som jag har hållit på med som elitidrottare, att jag någonstans ska kunna få lite känna den här passionen och kunna vara med som en liten del av ett lag, för jag tror det är det som är det stora problemet, att känna att man hamnar utanför laget.
Som assisterande då, tränare ska du ju vara så småningom då. Vi ska prata mer om det, men du har varit med om helt fantastiska grejer i din karriär faktiskt. Du spelade bland annat i Tyskland, i Kiel, där du spelade med en annan handbollslegendar. Och jag lyckades faktiskt hitta ett litet klipp på nätet när den här personen av Kanal 5 fick veta att du skulle sluta i handbollslandslaget och för Sverige, svensk del. Vi kan höra här.
I'm proud to been able to play with Kim because he's a great, one of the best right backs in the world. We played great years in Kiel together. We won a lot of titles, so I'm really happy. I shared my experience with him. He's a great friend and a lot of respect for what he did with the national team. And I think he gave a lot and he deserves now to rest.
Du förtjänar att vila, säger Nikola Karabatic här. Du låg när du hörde hans röst här.
Nej, men det är något visst. Vissa personer har man ju en viss relation med. Och Nikola för mig som, när man pratar bra handbollsspelare eller legendarer och så här, så är ju Nikola den allra största i mina ögon. Har ju varit en pionjär med sitt sätt att spela. Och jag fick ju nästan att lära känna honom när han var en ung upcoming, eller vad man ska säga. Vi var båda två rätt unga. Jag tror att detta klippet är alltså från 10 år sedan eller något sånt.
Så 2015
i Qatar, ja. Så det, där skulle jag sluta, och jag många gånger har velat sluta. Men
det blev inte riktigt vila då, kan man säga. För
nej, det blev
köra.
Inte det. Nej, precis. Men nej, det är klart att det här, när man har hållit på så länge som man har gjort, så är det ju, man lär ju känna mycket folk. Och vissa,
håller ni kontakten då?
Jag är ju inte den bästa på att hålla kontakten. Nu när Nikola valde att sluta förra sommaren, Då blev det väl lite att vi fick lite kontakt igen. Vi skrev med varandra så och skulle gärna vilja, vissa skulle man gärna vilja träffa igen, men som sagt, är det där ekorrhjulet som man har med familjeliv och alla andra åtaganden som ska göras, så det är inte helt lätt att hitta tid. Och när man då dessutom ska försöka spela handboll på hög nivå, så finns det ännu mindre tid att göra roliga saker.
Ja, du ska ju kliva in då i en ny roll som assisterande tränare i Ystads IF. Vi ska prata mer om det. Och också faktiskt att du har sagt att handbollen har räddat ditt liv. Kim Andersson, handbollslegendar, är det som är gäst idag.
Han är lappar med konstgjorda värmen. Man vet aldrig vem man kommer stöta på. Det är inte alls som du kanske tror jag menar. Ses vi prata på inget enkelt. Kalla fötter som sen som allt kan bli bra, även om det inte är helt som det ska.
Musik i P4 Extra här med Linnea Henriksson, Asfalt och Nikotin. Handbollslegendaren Kim Andersson är ju gäst här hos oss. Kim, du har sagt att handbollen har räddat ditt liv. På vilket sätt då?
Ja, men var ska jag börja någonstans? Idrott har ju alltid varit tillflykten för mig när det var tufft som barn och man växte upp och man inte kanske levde under optimala förhållanden med föräldrar som missbrukare och så var ju handbollen och framförallt fotbollen i tidig ålder var ju de idrotterna som någonstans lär mig väldigt varmt om hjärtat. Höga Lid som det heter där jag växte upp i Kävlinge, nära Korsbackaområdet där jag växte upp, låg ju väldigt nära och var ju väldigt lätt en skön tillflyktsort där man kunde bara, man behövde bara med sig en boll och så kunde man rensa tankarna. Jag har alltid känt att när jag har varit på plan eller när jag har varit på en träning eller så har det aldrig varit så att alla tankarna som man har när man sitter eller är nära någonting, det försvinner på något sätt. Då är fokuset bara på den där bollen, om det sen är med fötterna eller händerna. Men det har hela tiden varit där, och när det har varit tufft så har jag kunnat ta mig ifrån saker och ting genom att ta den där fotbollen eller handbollen och bara stå och skjuta mot en vägg eller vad det nu har varit. Men handbollen har definitivt varit med och skapat mig till den jag är idag. Och jag tror inte jag hade varit den jag har varit idag om det inte hade varit för handbollen.
Mm. Och den hemmiljön som du berättar att du hade då, på vilket sätt påverkade den dig så att säga?
Ja, men det var väl inget positivt när jag hade ju till exempel i ung ålder inte mycket föräldrastöd i det att mina föräldrar var ju inte mycket att titta på mina matcher så här när jag växte upp och det var inte alltid helt lätt att få ihop det ekonomiskt. Jag kan minnas när jag flyttade till gymnasiet blev jag inte ens tillfrågad om att få åka med till en stor handbollsturnering. Då är vi ju ändå 16 tror jag, första året på gymnasiet. För att ledarna där ansåg väl, eller visste väl redan historiken att det var rätt tufft och frågade inte ens mig för att det var en dyr turnering och de tänkte väl att det inte var pengar, vilket det inte var heller. Det var väl inte osant, eller tanken var väl helt rätt, men samtidigt var det väldigt sårande när man inte fick frågan. Så att det har ju varit mycket så saker som kunde varit bättre, men samtidigt så har det ju gjort mig till den jag är idag och det är inte så att jag sitter här och beklagar mig. Jag har träffat en fru som kommer från helt andra förutsättningar än vad jag gör och jag känner att jag är väldigt privilegierad med att jag har fått lov att hålla på med handbollen och idrotten i stort, vilket har gjort att jag någonstans har skapat mig en egen identitet och har gjort mig starkare, tror jag. Lite det här med mindsetet att jag klarar det mesta själv och så har gjort att jag kanske har kunnat hålla på med detta så länge som jag har gjort också.
Du är ju då också tränare för en av dina söners lag, va? Mm. Pojklag. Jag är lite nyfiken på hur du är som förälder, för att när du var aktiv då kunde det ju låta så här.
Fattar fan inte vad du håller på med. Tappar en 11-målsledning på 30 minuter. Vi agerar som juniorer idag, känns som vi studsar. Vi har inget klart spel. Ja, det är en lagkollaps.
Det gjorde du inga visor, du.
Ja, jag vill väl ändå hävda att jag har väl lite bättre kontroll på mina känslor när jag är ungdomsledare. Jag vill väl påstå att jag är en annan person när jag har med barn och ungdomar att göra än när jag själv är aktiv. Sen om det är synen på mig utifrån, men jag tycker det är väldigt viktigt. Jag har alltid varit en person som kanske inte alltid har haft så lätt att säga rätt saker. Jag har sagt de sakerna som jag har känt precis där och då. Jag har varit väldigt ofiltrerad. Men jag har också varit väldigt genuin, tror jag. Jag har varit väldigt ärlig. Jag tror ändå i det långa loppet så uppskattas det mer än att det skulle låta lite finare. Att man satte de fina orden på känslorna som man faktiskt känner.
Så. En vinnarskalle är väl det. Absolut. Du har blivit beskriven som.
Ja,
det vi hörde uttryck för här då.
Ja, och sen var det kanske inte så vackert att höra det så. Men absolut, jag har alltid velat vinna.
Men det måste ju bli speciellt för mig om din sons lag möter ett annat lag och så ser tränarna, det är ju Kim Andersson som är tränare. Får du några reaktioner? Märker du att de blir lite nervösa?
Än så länge har jag inte märkt av någonting sånt. Men jag har ju fått höra lite så att det är bara fördelar av Kim Andersson på bänken för att domarna hit och domarna dit. Och det är väl en osanning i sig. Jag har väl aldrig varit bästa kompis med domarna, inte som aktiv och kommer förmodligen inte vara det när jag är som ledare heller. Men det är mer att det skulle vara någon fördel i att man har en namnstark coach. Jag hoppas ju att fördelarna är större för mina ungdomar i den kunskapen jag kan bidra med istället för att det är för att jag heter Kim Andersson. Mm.
Fattar barnen att du är liksom en stor handbollsstjärna?
Nu börjar barnen förstå det. Eller de har förstått ett par år här nu. Min äldsta då, vi flyttade ju hemifrån Tyskland när Milo då, min äldsta, var 3 och min dotter då var bara 1. Under många år så förstod de inte vad det var jag hade hållit på med mer än att pappa är handbollsspelare och så. Och nu förstår de ju verkligen och jag är ju väldigt tacksam. Jag fick lov att lämna över min sista tröja till min son nu som också är, han fyller ju 16 här och är ju också vänsterhänt och spelar högernia än så länge. Så att nu tror jag ändå att de förstår att jag har mycket som jag har gjort. Sen var det ju inte lika digitaliserat när jag var i Tyskland. Det låter som att jag är botten gammal.
Men det är 1900-tal.
Ja, men precis. Ja, det är galet. Tiden går fram. Det går fort och tekniken har gått ännu snabbare. Liksom. Ja. Så att, men nej, det behöver väl ändå. Där finns väl något YouTube-klipp som de har kunnat googla fram här från Prime när man var lite yngre och lite mer spänstig.
Mm, förstår. Du, din fru Sandra då, vad gör hon nu då? Hon är ju också ganska sportintresserad, förstår jag det som. Kommer du gå runt som en osalig ande där hemma nu då? Eller så hon känner att Kim, gå, hitta något.
Ja, nej, det tror jag inte. Alltså, det ska ju absolut inte förringas. All den tid och alla de känslorna som Sandra har lagt ner i det här, det hade ju aldrig funkat utan att man hade haft en fru som har det, den förståelsen för det jobbet som man har haft. Det är ju inte ett 7-4 jobb, det är ju oftast när alla andra är lediga så har vi haft någonting, någon åtagande i, om det är en bortamatch eller det är, man ska resa och allt vad det har varit. Så att jag är ju den svagaste, om man säger, länken i den här familjen. Min fru och mina barn är ju de som är starka i det här, och Sandra har ju följt mig ända sen, ja, det är ju, känns ju som 100 år, men sen vi träffades, så vi träffades precis när jag flyttade upp till Sävehof efter studenten, så att det är ju rätt många år nu. Det vill man ju helst inte tänka på att det var så länge sedan man till student, men hon har ju verkligen följt mig överallt och har ju gjort oerhört mycket för att det familjära ska funka. Och det är ju inte tråkigt att jag vet att det är min största supporter, och hon fick vara med där för 20 år sedan när vi tog SM-guld med Sävehof uppe i Globen, och som hon skrev till mig nu inför match 4 här, att det var 20 år sedan jag var här uppe och jag är här idag igen, och det betyder ju oerhört mycket för mig. Och jag har inte nära till tårarna, men när jag pratar om det så känner jag att känslorna, det böljer liksom inombords, så jag är oerhört tacksam och stolt för att jag får ha Sandra som fru och bästa partner.
Vilken kärleksförklaring. Tack Sandra, säger vi. Du, det här med att stå vid sidan av nu då som assisterande tränare i Ystads IF, hur kommer det bli, tror du?
Jag hoppas det blir bra, men ja. jag är inte helt säker. Jag är rädd att man, det är en sak när man kan fysiskt styra saker själv. När man är aktiv så kan man ju faktiskt be om bollen och så göra någonting bra, eller tro att man gör jättebra grejer. Men som tränare, eller vara en del av ett tränarteam, så handlar det mer om förberedelser inför matchen. Själva resultatet är det svårt att göra någonting åt. Det är klart att det kan finnas lite fingertoppskänsla och så, men det är ju allt det här förarbetet som ska funka. Och jag hoppas att man ska kunna se det som att jag hjälper och inte känner att jag inte kan ge dem verktygen. Så att jag är lite kluven hur det ska liksom bli ett substitut för det som jag har gjort under alla dessa år. Men jag tror med tiden så kommer det bli bättre och bättre. Jag har ju haft en dialog redan sen en tid tillbaka med Oskar Kalén, som själv också var aktiv och som fick sluta allt för tidigt. Så att, och han har ju berättat sina känslor, så jag känner mig ändå rätt så väl förberedd på det som komma ska.
Det är ni som ska teama upp. Det är Oskar som är huvudtränare då. Spännande, det ska bli att följa dig i den rollen. Kim Andersson, handbollslegendar. Tack så mycket för att du var med oss.
Tack för att jag fick komma.
Tell me, it's just a night, nature's a take.
Ny musik med The Chappelle Roan i P4 Extra. Den här låten heter The Giver. Du ska få nu närmast Ekonyheter med Daniel Klar.
Här är Ekot. Det fraktfartyg som gick på grund utanför Landskrona förra helgen har idag dragits loss. Fartygets kapten är misstänkt för brott. Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Hallström berättar att fartyget nu ligger vid kaj i Landskrona.
Nu ligger hon förtöjd där och bärgningen har ju gått prickfritt helt enkelt. Tack vare fint samarbete med alla involverade.
Det 180 meter långa lastfartyget var på väg från Tarragona i Spanien till Vysotsk i Ryssland. Det fanns ingen last ombord när Meska gick på grund. Däremot ska hon ha haft närmare 940 000 liter olja i sina tankar. Men inget av det ska ha läckt ut under bärgningen.
Det är jättebra, ingen olja kvar.
Meskas kapten är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik, men inte för sjöfylleri och är inte heller frihetsberövad.
Reporter Marie Sandgren på P4 Malmöhus. Det kan vara utländska aktörer som ligger bakom sabotaget av telemaster längs E22-an. Det säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist till P4 Östergötland. Ett 30-tal telemaster har den senaste tiden saboterats genom bland annat sönderklippta kablar. Längre slusstider och dyrare driftskostnader, det kan sjöfarten drabbas av, menar politiker, när Trafikverket måste spara 250 miljoner på det nya slussbygget i Trollhätte kanal.
Vi ser ju med stor oro på vissa av de sparförslag som Trafikverket nu har redovisat.
Det säger vänsterpartisten Louise Jeppsson som är ordförande för Västra Götalandsregionens infrastrukturnämnd. Men Trafikverket är nöjda med att ha hittat sätt att spara på.
Ja, det är vi. Vi har hittat storleksordningen 250 miljoner kronor i kostnadsbesparingar.
Det säger Trafikverkets projektchef Mikael Lummedal. Under tiden Trafikverket och Sjöfartsverket planerat för nya slussar i Trollhättan med omnejd så har fördyrningar skett och i vintras ställde regeringen krav på att hitta sätt att kapa kostnaderna.
Och därför bad man oss att titta över kostnadsbilden.
Sparförslagen handlar bland annat om att hitta enklare system för tömning och fyllning av vatten i slussarna samt att slopa tekniken för att hantera is.
Och framförallt så ser vi ju att det finns stora risker för en försämrad funktion av de nya slussarna och risk för sämre konkurrenskraft för våran Vänersjöfart.
Projektledaren Mikael Lummedal om kritiken.
Slusstiderna blir längre och driftskostnaderna kommer bli högre på grund av att vi inte bygger då isutskov i Trollhättan och Vänersborg om det nu blir så att regeringen fattar det beslutet.
Så Trafikverkets projektledare Mikael Lummedal. Reporter här var Dino Jasarovic på P4 Väst. 2:03 slutar Ekots nyheter. Jag heter Daniel Klar.
Nu fortsätter P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
Ja, god eftermiddag. Kraftigaste ryska attackerna mot Ukraina igår sedan kriget startade. Vi ska strax ha med oss vår Ukraina-korrespondent. Flörtandets högsäsong är här med fester, bröllop och sommar. Vi ska få tips på hur vi blir rena mästarflörtare. Och så hör du Eva och Per utanför Pajala som har fått sin Pride-flagga vandaliserad flera gånger om. Men de ger sig inte. Den här flaggan, den ska upp igen. Vi slår Eva en signal lite senare. Först får du Molly Sandén här i P4 Extra, tur i oturen.
Jag ville ha magi, lite naiv romantik innan jag träffade dig. Jag kände instinktivt, det kommer alltid vara vi, men du förstörde mig. Vilken tur att jag gick på det.
Du lyssnar på P4 Extra där vi nu ska till Ukraina där flera civila har dödats i nattens ryska anfall mot flera städer, bland annat mot storstaden Charkiv. Den här attacken i natten beskrivs som exceptionellt stor. Lubna Elchant i radions Ukraina-korrespondent. Lubna, hur stora är skadorna?
Ja, den här attacken pågick under 2 timmar och över 50 explosioner hördes i Charkiv, framförallt mot ett av de äldsta distrikten i Charkiv-regionen där det finns flera bostadsområden, och framförallt ett bostadskvarter har varit väldigt hårt ansatt. Större bränder har brutit ut där och delar av fasaden har rasat samman, och där under befarar räddningstjänsten ligger fler människor som nu de försöker gräva fram. Så skadorna är omfattande, och förutom det här bostadskvarteret så skadades flera företag. Vad gäller militära mål så vet vi inte det. Vi vet inte, i och med att den ukrainska sidan brukar aldrig berätta vilka typer av militära mål som har träffats. Men framför allt de civila skadorna är omfattande. 17 personer har skadats, 3 har dödats, och bland de skadade finns flera barn, däribland en bebis som inte ens är 2 månader gammal.
Du, de här ryska attackerna har ju liksom intensifierats den senaste tiden. Om man ska försöka förklara gårdagens och nattens händelser där, hur pass omfattande var det?
Ja, det är ju så att intensiteten i de ryska attackerna har ökat under de senaste veckorna, och bland annat efter Ukrainas speciala operation Spindelnät, där man ju riktade in sig mot flera ryska militärbaser i Ryssland och slog ut ett 10-tal ryska stridsflyg. Och Ryssland har ju sagt att man kommer att svara på den här operationen, och det kan ju vara den typen av vedergällningar vi ser just nu. Men Ryssland brukar slå mot Ukraina även om man inte har skäl för det, så att säga. Så att man